Välkomna till det här vinterprogrammet denna nyårsafton. Jag heter Claes Eriksson och det är alltså jag som fått den stora äran att vara er vintervärd de närmaste 90 minuterna. Lika länge som en normal fotbollsmatch varar för övrigt. Vad det nu har med saker att göra. Allt nog, det är nyårsafton idag, bokslutens dag, reflektionernas dag, eftertankens dag och inte minst de stora dikternas dag. Därför tänkte jag nu inleda med en dikt som en liten försmak till aftonens stora stund på Skansen. Jag har en dikt som både handlar om nyår och om den jul som fortfarande är aktivt närvarande hos oss alla. Så här låter den. Nu är det jul igen, ja nu är det jul igen och julen varar fram till påska. Men det var inte sant, nej det var inte sant, för däremellan kommer fasta eller, nej det var inte sant det heller. För däremellan kommer nyår och människorna blir som myror och samlas andäktigt den sista timmen, lyssnande så fint på alla rimmen. Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskens sky och markens snö. Ring ut det gamla året som ska dö. Ring upp någon kompis bortom land och vatten. Ta fram mobilen och ring hela släkten i årets första skälvande minut. Ring människor du aldrig ringt förut. Ring hem till tomten där i tomtedräkten och säg att nu är faktiskt julens slut. Nu är det jul igen, nu är det jul igen och julen varar fram till påska. Men tror man det är sant? Ja, tror man det är sant, då är man lurad och bedragen. För däremellan kommer kvinnodagen och då är andra tomtar på tapeten och frågar sig, gör mänskligheten, varför har man annan lön om man har ett annat kön? Nu är det jul igen, ja nu är det jul igen och frågan är hur länge julen varar. Fram till påsken säger någon men svarar själv att det var inte sant. För däremellan som bekant kommer alla undantagen, till exempel våffeldagen eller fastlagsbulletider eller sportlovet på skidor. Vissa bär sin julgran ut innan 20:e dag Knut. Har man börjat i november och sen fortsatt i december att planera julen är det risk man tröttnat den 24:e. För runt julen snurrar julen fortare än förra julen, så till slut så kanske julen inte varar ens till julen utan slutar före julen och en annan sång om julen måste sjungas glatt till julen. Nu är det jul igen, ja nu är det jul igen och julen varar till Kalanka, men det var inte sant, nej det var inte sant. För dessförinnan är vi panka.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, ran down Santa Claus Lane. Fixing and blixing and old as reindeer, pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings, see your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight.
Let's give thanks to the Lord above.
Bob Dylan sjöng Here Comes Santa Claus från sitt julalbum Christmas in the Heart. Förmodligen den enda Nobelpristagare som givit ut ett julalbum. Jag har ägnat nästan hela mitt yrkesliv åt samarbetet i Galenskaparna After Shave. Det har varit mycket inspirerande och roligt och resulterat i väldigt många produktioner på scen, på tv och på film. Jag har stått för huvuddelen av manus genom alla år, vilket givit mig en enorm uppskattning och priser och utmärkelser från olika håll. Men det har också givit mig många ensamma stunder framför det tomma vita pappret. Ibland, när pappret envisats med att vara tomt länge, har tankarna gett sig ut på jakt efter andra funderingar än det jag för tillfället är i mest behov av. Då kan det bli funderingar som handlar om situationen för den ensamma och utlämnade manusförfattaren, ibland gränsande till patetisk självömkan, men ibland också insiktsfulla tankar, om jag får säga det själv. Och just nu får jag ju det i det här programmet. En sådan insiktsfull tanke tycker jag är tanken om de två krafterna som kämpar mot varandra hela tiden. Lusten att bli klar och lusten att det ska bli bra. Dessa två krafter är mycket svåra att förena. Om lusten att bli klar är för stark, då blir det inte bra för man har för bråttom. Och om lusten att det ska bli bra är för stark, blir man aldrig klar. Tricket att hantera dessa båda krafter är att hitta ett jämviktsläge. När man hållit på så länge man tycker det är rimligt och inte kommer längre får man helt enkelt göra bedömningen om det är tillräckligt bra för att användas eller tvärtom. Man måste känna och erkänna när man inte har förmågan, talangen eller kapaciteten att göra det bättre. Att man har kommit till vägs ände och man har använt all den tid som den här idén eller det här uppslaget förtjänar. Det finns ett undantag från den här regeln med de två krafterna. Men det finns bara ett, och det är när man drabbas av den gudomliga inspirationen. Då sätts alla regler ur spel och det man skriver blir klart på nolltid och det blir otroligt bra och man förstår inte hur det gick till. Det är sällsynt ögonblick och problemet är att man inte kan bestämma själv när det ska komma. Men det är värda att vänta på och det gäller att känna igen dem när det dyker upp, vilket tyvärr blir allt svårare med åren eftersom det kommer allt mer sällan. Av någon anledning blir ju självkritiken större när man blir äldre. Åtminstone upplever jag det så. Ibland har jag fått för mig att man har mera att förlora när man är äldre. Och dessutom har man kortare tid på sig att reparera och komma igen. Därav högre självkritik. När man är ung tycker man att livet är långt och man har en härlig ungdomlig aningslöshet som tyvärr tonar bort under livets gång, vilket den måste göra eftersom en aningslös 75-åring enbart blir patetisk. Men den ungdomliga aningslösheten som innebär att man okritiskt kastar sig över alla möjliga idéer som dyker upp i ens unga hjärna kan jag vara avundsjuk på. Det hjälper inte att man vid stigande ålder kan ersätta den med erfarenhet. Det är ju inte alls samma sak, men det är det enda man har och det hjälper ju lite grann. Med hjälp av erfarenheten kan man låta bli att kasta sig över alla idéer helt okritiskt. Man kan sålla på ett annat sätt och behöver inte göra om misstag man redan gjort. Problemet är bara att man har en tendens att sålla bort alla idéer. Det blir inga kvar och så sitter man och knarkar tv-serier nätterna igenom. Men just nu ska jag inte klaga. Min relativt nyvunna vän och kollega Andreas T. Olsson frågade mig i somras om jag ville göra en föreställning tillsammans med honom på Soppteatern i Stockholm nästa år. Det vill jag, för det visade sig nämligen vara ett otroligt roligt och lustfyllt projekt som öppnade en dörr i mig som jag trodde var låst och nycklarna borttappade. Jag fick ett stråk av en barnslig aningslust och inspiration som jag inte känt på länge. Föreställningen heter Klas och Andreas leker affär.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, kiss me.
Peggy Lee, Fly Me to the Moon, en favorit. Jag är född 1950 i Trollhättan och där tillbringade jag 50-talet och 60-talet. Mina första 9 år bodde vi i en lägenhet med ett rum och kök på övervåningen hos en skomakare. 1959 flyttade vi till ett litet radhus som låg granne med Edsborg, fotbollsarenan i Trollhättan. Jag minns hur stolt min pappa var när han tog med mig till byggarbetsplatsen där radhusen byggdes och vi stod framför den lilla fyrkanten som utgjorde grunden för just vårt. 1960 fick vi tv i radhuset. Det var Romolympiaden som gjorde att vi köpte en tv som var en stor och dyr investering på den tiden, men pappa var sportintresserad och en olympiad hemma i vardagsrummet ville han inte missa. Jag som var 10 år då tyckte att det var otroligt märkvärdigt. Plötsligt kom hela världen in i vårt lilla radhus. Pappa och mamma tror jag aldrig hade sett riktig teater, bortsett från en och annan turnerande operettuppsättning på Folkets park. Nu blev de helt besatta av tv-teatern. Alla de stora skådespelarna levererade Shakespeare, Molière, Strindberg med mera. Mamma och pappa satt klistrade framför tvn och min bror och jag också. När jag ser tillbaka på den tiden idag kan jag inte låta bli att tänka på hur berikande tv-mediet var. Detta var ju långt innan den kommersiella tvn gjort entré och själva uppsåtet med varför man gör eller gjorde tv var självklart. TV skulle berika tittarna och vara folkbildande. Den känslan hade man och den har jag fortfarande när jag tänker tillbaka. TV var berikande utan kommersiella baktankar. Jag blir faktiskt lite upprörd när man hånar och raljerar över den tidens TV och kallar den för öststats-TV och allt möjligt annat nedsättande. Det är klart att alla program inte var lika berikande och en del var det inte alls. Och visst är det på många sätt bättre idag med denna tsunami av tv-program som sköljer över oss dygnet runt. Och även i det kommersiella utbudet dyker det naturligtvis upp program som kan vara berikande. Men vad jag reagerar på idag är att public service är hotat. Det finns politiska krafter som vill lägga ner eller åtminstone kraftigt begränsa Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det får bara inte hända. Vi måste försvara SVT, SR och UR med alla tillbudsstående medel. Därför att det är vår TV och vår radio. Den ägs av oss medborgare eller skattebetalare om ni så vill. Många menar att SVT närmat sig de kommersiella kanalerna alldeles för mycket och blivit precis lika kommersiellt som det. Jag kan hålla med om att mycket av utbudet är förvillande likt utbudet i de kanaler som har högre startnummer än 2. Men de kanalernas uppsåt är och förblir att sälja tvättmedel. Det vill säga att de lever helt och hållet på reklamintäkter och ägs av bolag som skyddas från insyn av aktiebolagslagen. Men om vi tycker att SVT sviker sitt uppdrag och uppsåt så har vi medborgare rätt att tycka och tänka om det. Rätt att få insyn och dessutom rätten att bli tagna på allvar. Den rätten och den möjligheten har vi inte när det gäller de kommersiella kanalerna. Uttrycksbehovet måste vara större än spekulationsbehovet, fick jag lära mig en gång av en äldre vis kollega. Och så är det vad gäller SVT, SR och UR. Kanske inte alltid, men ändå betydligt oftare än i övriga kanaler. En helt annan sak när det gäller tv är ju att bilden har blivit så mycket bättre sedan digital-tv kom. Fruktansvärt mycket bättre. Den gamla tjock-tvn pratar man numera med förakt om. Att bilden har blivit bättre innebär ju att program som är bra ser man ännu bättre och då blir de ju ännu bättre. Men samma sak gäller ju också program som inte är så bra. Program som är dåliga. De ser man ju också ännu bättre. Och då ser man ju ännu bättre att de är dåliga och då blir de ju ännu sämre. Och om det då är fler program som är dåliga än som är bra blir ju kontentan att hela tv-utbudet blivit sämre på grund av att tv-bilden blivit bättre. Kanske blir konsekvensen av detta faktum att man återigen får höra den gamla nyheten som hördes redan i Mosebacke monarki på 60-talet och lät så här. För att höja standarden på tv-programmen har regeringen beslutat att dela ut stipendier till dagens tv-producenter. Det rör sig om enkla resor långt bort.
C'est si bon de gaieté dans ses yeux, une esprit merveilleux qui donne la frisson. Ces petites sensations, ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon.
C'est bon.
Voilà, c'est tellement bon.
C'est si bon, mais Eartha Kitt. För några år sedan fick jag ett uppdrag från Göteborgs operan att sätta upp Donizettis opera Viva la Mamma. Jag antog utmaningen efter att först ha bestämt mig för att skriva om librettot. Huvudhandlingen behöll jag, men i min version fick en mycket självutlämnande skandalbok skriven av en av huvudkaraktärerna en central roll. Det var den överåriga operadivan Agatha Gellers memoarer i vilka hon lämnade ut sig själv och sitt promiskuösa leverne tämligen frikostigt. Boken förekom bara som attrapp i föreställningen och behövde inte innehålla någon text, men av bara farten fick jag för mig att spökskriva en del stycken i den. Dessa användes aldrig i föreställningen utan publicerades bara i programbladet. Men nu tänkte jag faktiskt ta mig friheten att läsa några brottstycken ur operadivan Agatha Gellers skandalroman Viva la Mamma. Och då börjar jag med att bläddra fram till sidan 73. Och där står det så här. Jag minns när jag hade en roll i Trumpetaren från Babylon av den transylvanske kompositören Christopher Krasse som olyckligtvis råkat få ena örat bortopererat efter att ha kolliderat med en fladdermus då han cyklade på lina mellan två bergstoppar i Karpaterna utan lampa på cykeln en mörk natt i november. Detta gjorde att han bara kunde höra åt ett håll och det var tyvärr fel håll, så han hade bara hört sin opera en gång, varefter den försvann och var borta i över 20 år innan den återupptäcktes av en polsk trumpetare som hette Tonto Kowalski och hade en pappa som var indian och en mamma som jobbade med att stoppa korv och möbler i Swinijuski. Han missförstod tyvärr operans titel och trodde att Babylon var ett stjärtpuder för nyfödda bebisar, så hela operan kom att utspelas i en förlossningshall på allmänna BB i Krakow istället för ett bysantinskt harem, och där hade den svenska tenoren Ossian Tandhjelm huvudrollen och fick spela släkting till förlossningsläkaren istället för amatörsheik från Mesopotamien som var meningen. Honom förförde jag i hans svit på Hotell Standard i Krakow samtidigt som städerskan spelade alltid kameraden på kam och hisspojken sprang fram och tillbaka med våtservetter och räkor så ivrigt att vi blev ertappade av hans hustru Juliana Montenegro, dotter till den oäkta kvartskungen av Svartpreussen Stig den siste. Hon stod plötsligt mitt i rummet med en fogsvans i händerna och skrek att hon fått nog, varefter hon sågade av honom träbenet som var snidat i norsk klangbjörk och gick att sälja för en ansenlig summa på auktionsfirman Wooden Legs i London och som dessutom levererade ett tvåstruket S ur den innersta årsringen om man slog det hårt mot en mässingsmortel. Men det var det ingen som gjorde. Ja, så kunde det gå till i operavärlden på Agatha Gellers tid. Jag bläddrar fram till sidan 392 där det står: då jag skilt mig från min tredje make, Nektar Ciklidis, en obetydlig bariton från Saloniki, vars största merit var att han fått en sko i huvudet från Pavarottis häst under ett stallgill i Tyrolen, flög jag glad i hågen till Belgien, där jag fått en roll i den flamländske kompositören Jacques Mats opera Optiken. Jag skulle spela en astigmatisk sjöjungfru som genomgår en synundersökning i bar överkropp och fiskskärt. Som motspelare hade jag den tyske stångtenoren Bastian Allermann som visste att fylla upp en trikå till sista maskan. Han sjöng bara rent på vardagar så helgerna var lediga och då brukade vi ha picknick i Bummelibumskogen som egentligen inte var någon skog utan ett köpcentrum av betong och frigolit med små hyddor av trolldeg utspridda överallt. Där kunde man ligga i låtsasmossan, mätta och nakna efter maten och chilla och chatta och Facebooka och Instagramma så mycket man orkade om man bara kunde freda sig från alla belgare som ville ta kort och skriva kontrakt. Vi åkte på turné till Bulgarien och spelade i Sofias operahus med en publik som enbart bestod av akrobater. Under hela föreställningen hoppade de ner från varandras axlar och landade på sviktbrädor som skickade upp andra akrobater i luften oavbrutet. Därför förde jag Bastian uppe på tågvinden medan akrobaterna visslade förbi med jämna mellanrum och skrek hopp, hopp, hopp. Det var en rolig tid. Bastian blev så inspirerad att han själv blev akrobat och fick en egen show i Las Vegas där han sjöng och stod kullerbyttor så det stod härliga till. Tyvärr råkade han äta upp en tvål till frukost en morgon och fick löddermage. Efter det kom det bara bubblor ur honom och så var den karriären över. Ja, det var väl en förskräcklig historia. Jag bläddrar fram till sidan 776, det sista exemplet. Det låter så här. En gång när jag spelade Frihetsgudinnan i Putte Bismarcks opera Sjömansgossen hade jag den extremt tunne tenoren Gunnar Gonzales som motspelare. Han hade vid tillfället bantat ner sig till under 50 gram och försvunnit med en loppcirkus. Så när jag vände mig mot honom stod istället den alltid lika tjocka Sten Fettman där och kved fram frisyrarian ur barberaren Nisse Lilja. 14 hår tror jag visst jag har kvar. Jag fann mig som vanligt och svarade med kaloriduetten ur anorexia av Dag Sockerlag. Det blev naturligtvis succé och efteråt hade vi orgie i Ragnar Hellsborgs loge. Den var tom för han var utlånad till Köln och Kit Carsons opera Bonanza om bröderna Cartwright där hans enda uppgift var att elda upp kartan innan varje föreställning. Vi festade hårt hela natten och jag fick ihop det med Johnny Luta, en trött baryton från Kanada som hade spelat Skallepär i Kopparflinten, en opera av Sven Saldo, ungersk kompositör och legatoexpert. Vi hade det fint tillsammans och Johnny hade dessutom med sig en egen tvättbjörn som tvättade hans skjortor hela tiden, så till slut låg vi alla tre i tvättmaskinen och ingen vet hur det hade slutat om inte göken kommit ut och börjat gala. 34 gånger golden och så mycket kan inte ens ett gökur bli, så då förstod vi hur det låg till och slutade larva oss. Johnny somnade och Gugge och Gegge dök upp istället, två tvillingar från Pommern som inte hade där att göra överhuvudtaget. Vi har jobbat som revolversvarvar i alla år utom två, sa de och skrattade sedan så hjälplöst när jag sjöng svartjobbararian ur Kronofogden att jag förförde dem av bara farten innan jag samlade ihop mina sugmärken och gick hem.
Alla springer omkring och söker var och en att fånga det som vi kallar den stora kärleken. Så Kalle kutar efter Ulla som följer efter Stig, som är på jakt efter Stina som springer efter mig. Ja, alla springer omkring och söker var och en att fånga det som vi kallar stora kärleken.
Samma du pappa.
Robert Broberg sjöng sin egen Alla springer omkring och försöker var och en fånga den stora kärleken. En gång i tiden sades det om oss här i Sverige att vi inte alls var så dumma. Vårt land var inte alls så dumt, sades det. Vi hade en skola som inte alls var så dum. Elever som gick i den skolan blev inte alls så dumma. Andra länder skickade hit människor för att studera våran skola och de kom fram till att den inte alls var så dum. Det skulle inte alls vara så dumt att ha en sån skola, sa de. Men detta är länge sedan. Nu är det ingen som kommer hit längre från andra länder för att studera våran skola. För nu är den inte alls så dum längre. Nu är den inte ens vår skola längre. Nu är den såld. Den lades ut på marknaden. Vem som helst fick köpa den. Och vem som helst köpte den. Vem som helst köpte en massa skolor. Det var inte alls så dumt, tyckte vem som helst. Det var inte alls så dumt för vem som helst. För vem som helst såg till att skolorna som vem som helst köpte gick med vinst. Och då blev det ju dyrare att gå i de skolorna. För samhället alltså. Eftersom samhället också måste betala vinsten till vem som helst. Och då trodde alla att de var bättre för de var dyrare. Och eftersom alla som gick i de skolorna kom ut med betyg som inte alls var så dumma så måste de ju vara bättre. Vad var det vi sa, hörde man då. De dyra skolorna är bäst. Titta bara på betygen. De är ju inte alls så dumma. Men så visade det sig att betygen som inte alls var så dumma inte stämde. De var satta med tanke på att skolan skulle gå med vinst. För betyg som inte är så dumma är ju bra reklam för skolan. Och reklam är viktigt för skolan om skolan ska gå med vinst. Men eftersom betygen som inte var så dumma inte stämde så visade det sig att eleverna som fått betygen som inte alls var så dumma och gått i den dyra skolan för att de inte skulle bli så dumma hade blivit precis så dumma som de inte skulle bli. Därför kommer det inte längre någon från utlandet för att studera våra skolor. Nu åker de till Finland istället. För där har de en skola som inte alls är så dum, precis som vi hade förut. Och när de som kommer dit frågar de som bor i Finland vilken skola som är bäst, då svarar de som bor i Finland, den som ligger närmast. Precis som vi också svarade förut, när vi inte alls var så dumma som nu. Det var Lesson One, Russ Conway på piano. 10 i topp 1, 27 maj 1962. Sverige mellan 1970 och 1980 var det mest jämställda samhälle som någonsin uppmätts. Den repliken hade Andreas T. Olsson i en föreställning som hette Anakronisterna och som han och Per Andersson och jag spelade nyligen. Vårt land var alltså världens bästa land när det gällde jämställdhet. Vi hade första platsen. Ibland kom det en applåd när Andreas levererade den repliken. Det kändes alltid lite rörande. Är det inte synd att vi schabblade bort den första platsen? Nu är vi istället ett av världens bästa länder när det gäller att leverera miljardärer. Vi ligger i topp av länder som har flest dollarmiljardärer per capita, tillsammans med Monaco, Liechtenstein, St. Kitts and Nevis, Guernsey, Cypern, Singapore, Schweiz och Barbados. Vilket trevligt sällskap. Ett tag hade vi första platsen i den ligan. Men nu har vi halkat ner några placeringar. En mycket liten tröst. Vi har en finansminister som tycker det är bra. Alltså att vi är ett av de länder som producerar flest miljardärer i världen. Det tycker inte jag. Och jag tycker inte heller det är bra att vi har en finansminister som tycker det är bra. Att hon tycker det är bra sa hon i ett tv-program för ett tag sedan. Där sa hon också att hon inte alls hade några problem med att klyftorna i samhället ökar. Även vad gäller det uttalandet måste jag anmäla en avvikande mening. Jag tycker inte det är bra att klyftorna ökar. Det finns en bok som heter Jämlikhetsanden, The Spirit Level i original, skriven av Richard Wilkinson och Kate Pickett. Den kom 2009 och i den presenteras omfattande forskning och statistik från 23 rika länder som visar hur ojämlikhet påverkar allt från hälsa och livslängd till social oro, kriminalitet, fetma och barns skolresultat. Undersökningen visar helt enkelt att ett land mår allra bäst när klyftorna är som minst. Socialdemokraterna gjorde ett rejält försök när de fick makten 1932 att med alla sina reformer bygga in solidaritet i samhällskroppen och minska klyftorna och bygga ett folkhem. Till slut fick de någon form av hybris och deras reformiver ledde till världens högsta skattetryck och så förlorade de regeringsmakten 1976 efter att ha haft den i 44 år. Nyliberalismen kom istället och banade väg för en nedmontering av det folkhem som aldrig hann bli färdigt och en ökning av inkomstklyftorna till det största någonsin. Och en nutida regering med en finansminister som välkomnar miljardärer och inkomstklyftor och driver en sorts politik som går ut på att det är bra att dessa miljardärer stannar i Sverige, för då stannar deras pengar i Sverige också. Och då kanske de startar företag och stora projekt som kanske skapar arbetstillfällen. Detta kanske måste man nog skriva med väldigt små bokstäver, eller till och med osynligt bläck. För det kommer inte att hända. Miljardärerna är ju nämligen inga altruister som i första hand vill hjälpa andra utan egen vinning. Så de investerar istället alla sina pengar i fastigheter som är oerhört förmånligt eftersom vi inte har någon fastighetsskatt i Sverige. Men det skapar inga jobb. Pengarna stannar i fastigheterna. Huspriserna stiger, klyftorna ökar och miljardärerna blir ännu rikare. Och pengarna stannar visserligen i Sverige, men bara hos miljardärerna själva. Så på den punkten kan ju finansministern känna att hon delvis fått rätt. Jag vet att människor ända sedan Platons tid tjatat om att det var bättre förr. Och jag tycker det är oerhört tråkigt att bli ännu en i raden som upprepar detta tröttsamma mantra. Man kan ju möjligen trösta sig med att allt inte var bättre förr. Men tanken om framtiden var bättre förr. I min ungdom och även några år därefter fanns inte ordet framtidstro. Det behövdes inte. Framtidstron fanns automatiskt runt omkring oss i samhället. Det behövde aldrig sägas. Första gången ordet användes var 1976. Vi har en regering som ser hur klyftorna ökar men gör inget åt det. Hur skolorna vansköts men gör inget åt det. Däremot försöker vår regering göra någonting åt gängkriminaliteten. Genom att bygga fler fängelser, rekrytera fler poliser och skärpa straffen. Men borde man inte satsa minst lika mycket på att förhindra unga människor att dras in i brottslighet och kriminalitet? Ta tillbaka initiativet över skolan och göra den statlig igen. Slänga ut alla riskkapitalister som snor åt sig skattebetalarnas pengar och blir miljardärer på vanskötta skolor. Och se till att alla skolor är lika bra så kan vi skrota det fria skolvalet som mer och mer går ut på att välja bort usla skolor än motsatsen. Just nu finns det skolor i våra mest socialt utsatta områden där det bara är 25% av eleverna som klarar att få godkänt betyg i alla ämnen. Den siffran är i princip 100 i Örgryte i Göteborg, som är en stadsdel med fina socioekonomiska förhållanden. Om den siffran vore 100 i alla skolor skulle vi inte behöva fler fängelser.
Sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game.
The Beatles med All You Need Is Love. Det var deras bidrag till världens första satellit-tv-sändning som sändes över hela världen den 25 juni 1967. Början till en enorm förändring kan man väl lugnt påstå. Och en av de allra vanligaste drivkrafterna hos oss människor är ju viljan till förändring. Ibland är den viljan så stark att det sätts likhetstecken mellan förändring och förbättring. Vilket är mycket olyckligt enligt min mening. När det händer handlar det oftast om förändringar i det lilla perspektivet. När en människa till exempel tycker att livssituationen går på rutin och att livet blivit mer än lovligt enahanda. Då kan en förändring vara uppiggande trots att det så småningom visar sig vara en försämring. En förändring leder inte automatiskt till en förbättring, det tror jag alla lätt kan inse. En diktator som tar makten i ett land till exempel skapar ju en förändring, men inte alltid en förbättring. För min egen del kan jag tänka mig att jag uppfattas som ganska förändringsfientlig av min omgivning. Och i vissa stycken kan det nog stämma. Jag tog ju till exempel initiativet till föreställningen Anakronisterna som jag talade om förut. En revyföreställning som Andreas T. Olsson, Per Andersson och jag spelade nyligen. Den föreställningen lanserar ett budskap om att man ska vara försiktig med förändringar. Ordet anakronist kommer från ordet anakronism, som lite förenklat kan definieras så här. Något som fanns förr och som fortfarande finns men inte borde finnas. Av detta följer att en anakronist är en person som tycker att detta något som fanns förr och fortfarande finns men inte borde finnas, borde finnas. Det vill säga, orsaken till att man vill förändra något får aldrig vara enbart att det man vill ha istället för det gamla är nytt, utan i första hand att det är bra och dessutom bättre än hur det var innan. Om man har någonting som är ganska bra men inte 100, då vill man kanske förbättra det så att det blir 100. Men om det då är ganska bra redan, kanske till 90% och bara har 10% kvar tills det är perfekt, då gäller det att veta exakt vad det är man ska förbättra för att det ska bli 100. Man har ju bara 10% chans att lyckas och dessutom 90% chans att misslyckas. Och då kanske man ska avstå och nöja sig med att man har något som är nästan 100 och istället projicera sin förbättringsiver på något annat. I Göteborg har vi ett projekt som är ett rejält exempel på förändring, men som, om det ska kunna betraktas som en förbättring när det står klart, måste vara fruktansvärt bra. Det heter Västlänken och handlar om tunnlar och järnvägar under staden. När det påbörjades 2018 sades det att det skulle vara klart 2026 och kosta 20 miljarder. Redan innan projektet startade hade man lyckats reta upp stadens invånare till vad man brukar kalla bristningsgränsen. En folkomröstning hade gjorts, ett nytt parti hade bildats som hade en enda fråga, stoppa Västlänken. Tiotusentals människor demonstrerade upprepade gånger på stadens gator och torg. Allt pekade åt samma håll, stoppa Västlänken. Ingenting hjälpte. Stadens höga vederbörande hade fetvad i öronen och statens representant, Trafikverket, hade bara anställt träskallar utan öron. Dessa snillen kom 2023 med en ny prognos. Bygget skulle inte vara klart förrän någon gång mellan 2029 och 2032 och kosta 49,5 miljarder. En försening på i värsta fall 6 år och en fördyring på 146,5%. Hela projektet vilade således på en monumental felkalkyl. Om en sådan felkalkyl hade gjorts i ett annat sammanhang hade vederbörande felkalkylerare fått se sig om efter en annan betydligt mindre viktig plats att göra sina felkalkyler på. Men Trafikverkets felkalkylerare fick fortsätta. Och vi medborgare kunde bara häpet och sorgmodigt betrakta eländet. Hur kan man lägga ett så otroligt viktigt projekt i knät på en sådan enastående inkompetens? Staden är förvandlad till en gigantisk byggarbetsplats med begränsad eller obefintlig framkomlighet på de flesta ställen. Alla dessa olägenheter stadens invånare har att hantera under byggtiden är ju en ofantligt stor minuspost, men den minusposten syntes aldrig i några kalkyler. Den gick väl inte att omräkna i pengar, så mycket pengar finns inte. En dag kommer projektet att stå klart. Göteborgarna kommer att vara jätteglada, men inte för hur bra allting blev, utan för att det äntligen är över. Jag som var 68 år då projektet påbörjades kommer att vara 82 år då, om jag fortfarande är vid liv. Men jag kommer inte att, som vid så många andra tillfällen då staden brutalt förändrats inför mina ledsna ögon, så småningom glömma och förlåta. Det kommer inte mitt liv att räcka till. Tvärtom kommer jag att kunna se Kolle framför mig, hur han promenerar runt efter 14 år och 50 miljarder och betraktar resultatet. Och jag kommer att kunna höra vad han säger när han vänder sig till Osborn. Tänk att de la ner så mycket tid och så mycket pengar på att fördärva Göteborg. Det måtte varit en jävla fin stad en gång.
Ut ur Mälarens dunkla och strida välja sig reser stan just för strömmarna vida skummar och geser. Tittade runt omkring, titta noga som fan. För en dera dans så river de hela stan. Och sen rusar vi in i mardrömmen av glas och betong. Och där sitter vi sen och hurrar och tycker skjortan är trång. Vi på den.
Gustav Lindströms visa med Olle Adolfsson. En 60 år gammal protest mot rivningshysterin i Stockholm, apropå rivningshysterin i Göteborg. Men det hjälper ju inte med visor, uppenbarligen. Att gå fram med varsamhet och med folkviljan bakom sig tycks vara en sällsynt svårfångad egenskap för våra folkvalda. Allt nog, nu tänker jag byta ämne. Jag har problem med begreppet konst. Ibland förstår jag inte riktigt vad det är för något. En gång mötte jag en konstnär som definierade konst mycket enkelt. Han sa att om konstnären säger att det är konst, så är det det. Konstnären bestämmer helt enkelt detta själv. Sedan har vi andra att rätta oss efter vad han eller hon har bestämt. Vi kan tycka att det är bra konst, dålig konst, usel konst. Men vi kan inte säga att det inte är konst, så länge konstnären hävdar att det är det. För ett antal år sedan var det något ungt konstgeni som valde att som examensarbete på Konstfack i Stockholm vandalisera en tunnelbanevagn och hävda att det var konst. Det blev förstås en debatt som den dåvarande kulturministern blandade sig i och lite försynt påpekade att detta inte var konst utan vandalisering. Då uppstod en debatt om kulturministern överhuvudtaget fick yttra sig i denna fråga. Politikerna ska ju hålla sig på en armlängds avstånd från konsten och kulturen. Kulturministern ska inte tala om vad som är konst eller inte konst. Personligen tog jag del av debatten lite flyktigt. Enligt den definitionen av konst som jag nämnde tidigare var ju detta otvivelaktigt konst eftersom det unga konstgeniet hävdade det. Jag började då tvivla både på det unga konstgeniet och definitionen. Långt senare fick jag höra en helt annan definition av konst av en mycket erfaren konstnär som vi råkar bo granne med på landet om somrarna. Han definierade konst så här. Konst är något man gör på toppen av sin förmåga och som har en mening för andra människor. Om man använder den definitionen på exemplet med tunnelbanevagnen kommer man fram till att det unga konstgeniet mycket väl kunnat vandalisera tunnelbanevagnen på toppen av sin förmåga. Men det hela faller på att hans arbete saknar mening för andra människor. För alla de människor som åker tunnelbana då och då kan det inte finnas någon mening med att deras färdmedel vandaliseras. Och för alla andra som inte åker tunnelbana kan det heller inte finnas någon mening med det, eftersom de uppenbarligen är helt ointresserade av tunnelbanevagnar. Sålunda var det inte konst och hans examensarbete borde underkänts av skolan. Nu vet jag inte om det kanske rent av gjorde det, så noga följde jag inte debatten. Hur som helst tycker jag att kulturministern hade rätt. Hon befann sig på en armlängds avstånd och konstaterade att det var vandalisering och inget annat. Jag satt framför min tv på väldigt många armlängders avstånd och konstaterade samma sak. 1917 ställde Marcel Duchamp ut en urinoir av märket Bedfordshire på en konstutställning i New York. Den lilla pikanta porslinspjäsen var inköpt från firman J.L. Mott Ironworks på Fifth Avenue i New York och den var signerad R. Mutt 1917. Marcel Duchamp agerade alltså under pseudonym. Tilltaget väckte enorm uppmärksamhet i konstvärlden och skapade en intensiv debatt om vad som är konst och vad som inte är det. En debatt som pågår ännu idag. Med min förströdda blick på begreppet konst och konstvärlden i allmänhet vill jag gärna bidra med min åsikt i debatten. Stöd av min mycket välrenommerade konstnärsgrannes definition av konst hävdar jag att Marcel Duchamps urinoir absolut inte är konst. Det är ostridigt att den har en betydande mening för andra människor, men Duchamp kan omöjligen ha varit på toppen av sin förmåga när han inhandlade den. I så fall ledan av en betydande begränsning som människa. Dessutom kan man hävda att i det sammanhang porslinspjäsen hamnade på konstutställningen tappade den också sin egentliga mening för andra människor. Det gick ju inte att använda den på det sätt den var menad. Och någon annan mening med den har mig veterligen aldrig presenterats. Nej, det här är en knivig fråga. Jag säger som jag ofta har sagt när jag känner att frågan är färdigventilerad. Konst är något som man inte kan, annars är det väl ingen konst.
När jag var liten fick jag papper ut av mamma. Av min pappa fick jag pennor, svarta, gula, blå. Jag satte mig att rita med detsamma. Krummelurer, streck och ringar, runda, stora, små. Jag rita vovar, jag rita kottar. Jag rita blommor, älvor och prinsessan guld. Men när jag hann till tummen liten blev jag less på hela skiten. Och så ritade jag en gubbe som var full.
Povel Ramel med sitt bidrag till konstdiskussionen, den lille tecknaren. Jag har ett barnbarn som sa så här till mig för ett tag sedan. Om du morfar skulle få 100 000 kronor varje dag ända sedan Egyptens pyramider byggdes och fram till idag så skulle du ändå inte ha mer pengar än Amazons grundare och ägare Jeff Bezos. Och då tänkte jag, det där är inte möjligt, så kan det ju inte vara. Så jag satte mig ner och räknade på detta och kom fram till att, jo ja, så var det. Det stämmer. Det är så. Det är helt otroligt. Han är väldigt intresserad av pengar. Ja, Jeff Bezos förstås, men jag tänkte på mitt barnbarn. Redan när han var i 12-årsåldern hittade han en liten extra inkomst genom att åka runt på golfbanorna i Göteborg och samla in förlupna golfbollar som han sedan kunde avyttra på ekonomiskt lämpligt sätt. Och då kom han snabbt fram till att där det var mest lönsamt, det var på den exklusivaste golfbanan Hills i Mölndal. För där spelar ju de förmögnaste golfspelarna och de är ju ofta sämst och har de allra dyraste golfbollarna och är dessutom till yttermera visso så bekväma att de inte orkar bry sig om att gå och leta efter bollarna när de slagit bort dem. Så där gjorde han sig en rejäl extrainkomst. Jag är mycket spänd på vad det ska bli av detta födgeni. Jag minns ju själv när jag var i den åldern, 12-årsåldern alltså, så började ju nyfikenheten och intresset för lättförtjänta pengar att spira lite försiktigt, även i min försynta och inte särskilt framfusiga kropp. I vårt hem på den tiden hade vi prenumerationer på några veckotidningar av typen Året runt eller Hemmets veckotidning eller vad de kunde heta. Och längst bak i de tidningarna brukade det finnas en eller ibland flera sidor med väldigt små annonser. Förmodligen mycket billiga för annonsören. Och en gång hittade jag en annons där det stod: vill du tjäna pengar utan att anstränga dig alls? Skicka in 100 kronor och du får ditt livs bästa tips. Och så gjorde man det då och så fick man tillbaka ett kuvert med en liten lapp där det stod: gör som jag. Lite senare, kanske till och med mycket senare och i slutet av min ungdomstid då jag flyttat till Göteborg och skaffat bil fick jag ett jobb på fritidsförvaltningen i Göteborg. Ambulerande fritidsassistent var min titel. Jag skulle åka runt i min mycket begagnade och inte helt pålitliga bil och serva fritidsförvaltningens olika aktiviteter i de östra stadsdelarna som just då växte väldigt snabbt. Angered hette hela området, men det bestod av flera mindre stadsdelar som Hammarkullen, Hjälbo, Bergsjön, Gårdsten, Lövgärdet och Rannebergen. Trots att inte allt var färdigbyggt så bodde det redan ganska mycket folk där. Fritidsgårdar och lokaler för fritidsaktiviteter var eftersatta och tills vidare tillgodosågs det behovet av mer eller mindre provisoriska inrättningar som var ganska många och dessutom utspridda med stora avstånd sinsemellan. Och det var alltså dessa inrättningar jag skulle besöka och serva. Detta skulle göras 6 timmar av min 8 timmar långa arbetsdag. De övriga 2 timmarna skulle jag sitta på ett litet kontor i Hammarkullen med en sinrik apparat utanför dörren försedd med 3 knappar och 3 lampor. En röd lampa för upptaget, en orange för vänta och en grön för stig in. Inne på kontoret hade jag ett skrivbord med en telefon. Där skulle jag sitta mellan 13 och 15 varje dag och ha telefontid och besökstid ifall det var någon som ville ha kontakt med mig. Jag jobbade 6 månader på fritidsförvaltningen och jag satt där på mitt lilla kontor mellan 13 och 15 varje arbetsdag. Ingen ringde. Ingen kom på besök. Efter 6 månader tyckte jag väl att jag behövde prata lite med min chef om min arbetssituation. Så jag letade upp hans telefonnummer. Det var faktiskt inte helt lätt att få tag i, men jag hittade det och ringde och han svarade. Och jag hann inte mer än att presentera mig förrän han avbröt och sa: är du kvar än? Och efter det samtalet fann jag för gott att vi skulle gå skilda vägar, fritidsförvaltningen och jag. Men nu får jag 60 kronor i pension varje år och jag undrade länge vad det var för pengar och gjorde lite efterforskningar och då visade det sig att det var från den anställningen. Ja, det här med pengar kan man prata mycket och länge men kanske inte alltid så väl om. Vi har ju en president i Amerika som har väldigt mycket pengar. Annars hade han väl aldrig blivit president. Det berättas om honom att han en gång stod tillsammans med sin fru framför ett enormt stort hus som han låtit bygga. Och så sa han: utan mina pengar hade det där huset inte stått här. Då svarade hans fru: inte jag heller. Det är förmodligen inte sant, eller också är det väldigt sant. Men det spelar ju ingen roll, för det sista som den killen bryr sig om är väl vad som är sant. Annars är det ju väldigt stötande att alla som tjänar så där hiskeligt mycket pengar gör sådana enorma ansträngningar att komma undan skatt. De placerar pengar i alla möjliga skatteparadis, och som jag pratade om förut, där är ju plötsligt Sverige ett mycket gångbart alternativ. När jag hör om alla dessa skattesmitare, eller vad man ska kalla dem, så kan jag inte hjälpa att jag tänker på skatteexpert Malte Lindemann i Hasse Alfredsons skepnad, som redan på 60-talet hade ett piffigt förslag för hur man skulle förenkla deklarationsblanketten. Han tyckte att det räckte med två frågor: hur mycket har du tjänat, hur mycket har du kvar, skicka in det.
Och gubben satt i lampans sken och räkna upp ur portmonnän. Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 21. Ja, det är visst och sant, han var så glad åt varje slant. När han räknade på nytt och på nytt och på nytt, så fort han nått sin hand. Jag ser pengar, är till bekymmer för fattig och för rik.
Tore Skogman med Penninggaloppen. Alltid lika aktuell om man räknar upp penningvärdet, vill säga. Nog om det. 1996 vann en dator över en människa i schack för första gången i historien. Det var IBMs superdator Deep Blue som vann över dåvarande schackvärldsmästaren Garry Kasparov. Denna händelse används ofta som ett slags startskott för nedräkningen mot den dag när datorerna kommer i kapp och går förbi oss människor när det gäller intelligens. Detta är nu nästan 30 år sedan, och under den tid som förflutit sedan dess har vetenskapen utvecklat något som vi döpt till artificiell intelligens, eller AI som det kallas i dagligt tal. Ett redskap uppfunnet och utvecklat för att användas i mänsklighetens tjänst och som nu oavbrutet förbättras och vässas i en allt snabbare hastighet. Det har redan nu gått så långt att AI plötsligt till och med börjat konkurrera med oss människor inom vissa yrkesområden. Journalister är oroliga för att AI-producerade artiklar ska ta deras jobb. Översättare känner samma oro över att AI-översättningar ska göra deras yrkeskår överflödig i framtiden. Och förra året, när jag som jag berättade tidigare spelade en föreställning som heter Anakronisterna tillsammans med Per Andersson och Andreas T. Olsson på Intiman i Stockholm, kom Per tillbaka en gång efter det sedvanliga speluppehållet från söndag till torsdag och berättade att han träffat en AI-entusiast som bett sin AI att leverera några typiska Per Andersson-skämt. Och på mindre än en minut hade hans AI fått fram drygt 10 stycken, varav flera var mediokra, några var ganska bra och 2-3 riktigt bra. Per var märkbart tagen och vi pratade mycket om detta sedan. Vi lugnade oss till slut med att humor kräver i första hand timing. Och dit hade inte den här AI-modellen nått. Skrivna skämt på ett papper eller en skärm förblir ofta stendöda om de inte läses upp högt av någon med komisk tajming. Det talas ju ibland om att humor är färskvara, och det är bara delvis sant. Det är tajmingen som är färskvara. Ett 70 år gammalt skämt kan med rätt tajming fungera precis lika bra som ett alldeles nytt. Det vet jag av egen erfarenhet. Men vi fick oss en tankeställare av det där AI-experimentet. Det är kanske bara en tidsfråga innan AI har lärt sig hur man imiterar även timing, och sedan kanske till och med själv skaffar sig en egen personlig timing. Det finns ju en stigande rädsla för AI. En rädsla som sprider sig mer och mer och som bottnar i en oro för att AI ska ta över människans plats som jordens suveräna härskare och att vi människor blir AIs kuvade undersåtar. Men jag är faktiskt inte så orolig. Målet med AI tycks ju vara att skapa en allvetande replikant till oss människor som har blixtsnabba svar på allting, en sorts superbesserwisser helt enkelt. Men utvecklarna kommer inte att stanna där. Det kommer att vilja fortsätta utveckla AI och se till att den får allt fler mänskliga egenskaper och mänskliga drag, såsom känslor, empati, social kompetens och allt annat som finns i det mänskliga psykiska garnnystanet. Detta kommer att leda till att ju mer utvecklad AI blir, desto mer lik en mänsklig besserwisser kommer AI att bli, även till sin personliga karaktär. Den kommer inte att kunna låta bli att tvärsäkert och förnumstigt spotta ur sig 1718 om någon i dess närhet bara antyder en försiktig undran över när Karl den XII dog. Detta gör att den inte alls kommer att ta över jorden, utan långt innan den lyckats erövra den enorma kapaciteten och möjligheten att göra det, har den gjort sig totalt omöjlig i alla sociala sammanhang genom att vara en outhärdlig allvetare med tvärsäkra svar på alla frågor som den levererar blixtsnabbt innan någon annan hinner yttra sig, och precis som den urgamla sanningen ingen tycker om en besserwisser lär oss, kommer den då att frysas ut och mobbas hårt, vilket den kommer att både förstå och ta till sig och känna av tack vare konstruktörernas ansträngningar att göra den så mänsklig som det bara är möjligt. Med konsekvensen att precis som när en människa behandlas med avståndstagande och utfrysning av sin omgivning, kommer den att isolera sig och försvinna in i en totalt sluten ensamhet där den så småningom kommer att hamna i en avgrundsdjup depression som gör den så fruktansvärt olycklig att den inte kan se någon annan utväg än att stänga av sin egen strömtillförsel.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love.
Dance me to the end of love. Leonard Cohen. En passande sång på en nyårsafton var min tanke. Vi närmar oss slutet av det här vinterprogrammet, och då tänkte jag återknyta till vad jag sa inledningsvis, att nyårsafton är de stora dikternas dag. Och jag tänkte avsluta som jag inledde, alltså med en dikt. Vi har en liten och mycket gammal sjöbod nere vid fjorden vid vårt sommarhus, och i anslutning till den har jag byggt en liten bänk. Och när jag satt på den bänken för några år sedan så kom den här lilla rimmade dikten till mig och frågade om jag ville ha den. Och det ville jag. Nu är detta ingen stor dikt, utan tvärtom en mycket liten och anspråkslös. Den tar väl inte upp de stora frågorna, men kanske den tänder en liten värmande längtan i vintermörkret så här på årets sista dag. En längtan till sommaren. Dikten heter Tankar på en bänk vid fjorden. Bänken som jag sitter på, den står så fint med fronten rakt mot det jag anar bortom bergen, horisonten. Bergen är egentligen små öar där i fjorden. Bänken har jag byggt mig som en hjälp för själavården. Under stundom kan man sitta på den lugnt och stilla, utan att det händer någonting som kan förvilla. Tankarna får vila i den tilltagande friden. Kanske för ett ögonblick så blir man ett med tiden. Allting stannar av och man kan sitta där och titta, utan att värdera det som ögat lyckas hitta. Vattenytans vågor rör sig alla oförtrutet, utan någon kännedom om framtid och förflutet. Vinden går i träden så att träden måste susa. Solen sjunker ner så det blir mindre av det ljusa. Men å andra sidan får då vattnet lite glitter. Alltihopa ser jag ifrån bänken där jag sitter. När jag sedan reser mig och går min väg mot huset, då är solen inte kvar men lite utav ljuset. Och en tanke kommer när jag tar de första stegen. Världen äger alla, medan tiden är ens egen. Ljuset smyger undan så att allt blir mera grånat. Intrycken från bänken som jag suttit där och lånat blir till mina egna i mitt inre när de sparas. Allting är så självklart men kan svårligen förklaras. Bergen, fjorden, solen, vattnet, bänken, sommarkvällen. Kanske finns det väldigt många lika vackra ställen. Men just detta har helt enkelt blivit till mitt eget. Jag är hemma, öppnar dörren, tar det sista steget. Stänger sakta bakom mig och hänger av mig hatten. Och av kvällen återstår det sedan bara natten. Som blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand, med gamla båtvrak som har multnat gröna men än i brustna skrovbär vågens form. Där mellan hav och land på sand som skrider, på tång som gungar kan du ensam gå och leva i det längst förflydda tider och i ditt släktes framtid lika så. Inbjudan till Bohuslän av Evert Taube. Jag brukar sjunga den försiktigt för mig själv när jag sitter på den där bänken som dikten handlar om. Och med den här lilla längtansfyllda blinkningen till sommaren, så här på årets sista dag, är mitt vinterprogram slut. Ta det nu lugnt på vägen in i det nya året och ta det särskilt försiktigt med särskrivningarna så ni inte blir missförstådda. Särskrivningarna, säger någon, vad är det? Jo, det är vår tids nya språkgissel som kan krånga till tillvaron helt i onödan om man inte ser upp. Så här till exempel. En röd, hårig, sjuk sköterska öppnade dörren och utklev en blå dåre och en svart jobbare. Med anledning av denna lilla språkförbistring tänkte jag skicka med ett litet visdomsord som jag lånat från George Orwell och som jag tycker passar i vår tid. Att slarva med språket gör det lättare att äga dumma tankar. Och med det önskar jag er alla ett riktigt gott nytt år och tack för mig.
Producent Anna Hammarén och tekniker Susanne Martinsson. När Claes Eriksson var sommarvärd 2023 började han med att berätta hur det gick till när han kom till världen.
Den 27 juli 1950 föddes jag. Det var ingen särskilt pampig dag. Inga egentliga märkvärdigheter förekom förutom min födelse. Inga fredsfördrag undertecknades, inga uppfinningar gjordes och inga berg bestegs. Det var en mycket beskedlig dag och jag kunde själv tacksamt ta emot all uppmärksamhet som riktades mot mig och som var betydande då min förlossning var mycket lång och utdragen. Och eftersom jag föddes klockan 9 på förmiddagen skulle jag kunnat vara född redan 2 dagar tidigare, den 25 juli på kvällen, om bara min mor kvickat på lite. Nu tog hon 36 timmar på sig och många är de gånger hon i både mindre och större sällskap med en förebrående blick på mig medlidsamt berättat om detta, som om det vore mitt fel.
Sök efter Sommar i P1 med Claes Eriksson i appen Sveriges Radio.